Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgangspodden, with Alexander Perleros.
Nu får vi lyssna in komikern Jasper Röndahl, som också är aktuell som Melodifestivalprogramledare. Den här killen har varit med länge och gjort det mesta. Bland annat Söndag hela veckan, Pang Preggo, Extra Extra, en prisbelönade serien Dips med sin fru Marie Agerhäll. Fått priser som årets folkbildare och årets underhållning. Känd för att bygga sina skämt också kombinerat med vetenskap. Vi pratar i det här avsnittet om rymden, svarta hål, självförtroende, kritik, bombningar, retorik, hur man ska bygga skämt. Och även när han byggde ett skämt om kineser som nådde så långt att den kinesiska regeringen uppmanade Sverige att vidta åtgärder mot Jesper. Hoppas du gillar det här avsnittet med legenden Jesper Röndahl.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander Perleros.
Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Jesper Röndahl.
Tack så mycket. Tack. Jag passar på att ta lite handkräm här som stod bredvid mig. Jag tror det är liksom inte jag som har haft med den, utan jag, jag bara utnyttjar sponsen här.
Vet du vad jag tänkte att det såg ut som? Jag trodde att det var desinfektionsmedel, för att du tyckte det var så äckligt att vara här.
Tvärtom. Jag rör vid alla grejer som är här. Det är olika Läkerol, burkar och handkräm och flaskor och knappar och sånt.
Men har du någon sån här, så här äckelkänsla om folk nyser utan att hålla för ansiktet? Eller så här, om du åker på, runt på turnéer i Sverige, och är det något som du sa, oh, jag vill verkligen inte hälsa på alla människor nu? Alltså.
Nej, jag klart, alla har väl blivit lite mer sådana efter pandemin, så här, att man tänker så här, kanske inte ska hålla med handen framför. Så här. Men annars är det mer, eftersom jag har barn på dagis, Så sen när de kommer hem, då jävla tvättar vi deras händer väldigt, väldigt noggrant. För vem vet vad de har med sig för skit. Så gör väl mitt emellan där kan man säga.
Mm. Men var det inte din pappa som lärde dig någonting om det med att han alltid gick runt med ett finger i rumpan eller något sånt där? Eller vad var den där?
Nej, men han sa att pengar, när man har tagit till pengar, då måste man tvätta händerna för att folk har haft dem i rumpan ofta.
Just det, pengarna alltså i rumpan.
Pengarna. Nu är han en gammal sjökapten så han har ju varit liksom i andra delar av världen där man kanske gör så. Men antagligen inte. Men det var kanske någon slags sedelärande överdrift på något sätt.
Ja, jag fattar. Jag fattar. Mm. Du, en sak jag tänkte börja med att fråga dig som jag tyckte var väldigt så här, intressant. Jag är ju också för att man ska, att om det kommer någon svårighet till en, så ska man försöka, så finns det så många olika sätt att hitta lösningar på grejer. Och någonting som jag har kollat andra intervjuer du var med i, och liksom folk runt om det, så känns det som att alla säger att du någonstans så väljer du att se det positiva framför det negativa i min känsla i livet.
Ja, men det stämmer.
Allt handlar om liksom. Och ja. Det är ju svårare att vara positiv än negativ, för det negativa händer ju hela tiden varje dag. Och vi är någonstans inställda på att fly istället. Sådär. Så att, skulle du kunna reflektera lite över problemlösning?
Ja, men det handlar väl för det första rätt mycket om perspektiv. Liksom att man kan faktiskt välja att se saker från olika perspektiv. Man kan se det på, alltså säga om någonting händer. Ja, men som att du har förlorat i paddel, säger vi. Och då kan man välja att se det på olika sätt. Du kan ju se det som någonting så, men det här är dåligt. Fy fan, nu gräver jag ner mig i det. Och i känslan, liksom. Men sen så kan man ju backa ett steg och tänka, okej, så vad gör jag åt det då? Och hur kan jag, inte lära mig av det här, men hur kan jag liksom undvika att gräva ner mig i det här? Och hur ska jag tänka då? Ja, det är ju att ha lite distans till grejer. Och sen så tror jag att som komiker så måste man ha distans. Jag vet inte vad som är orsak och verkan där liksom. Men då är man alltid lite så här bakåtlutad så här, jaha, ni gör på det här sättet, det här kan jag skoja om. Och då får man det också lite, tror jag, till sig själv. Alltså man ser sig själv lite på gott och ont. Men jag tror att det är någonting som gör att man hanterar motgångar bättre. Men det är alltid svårt att analysera sig själv ju. Det ska man ju egentligen inte göra. Men så här, min mamma är ju en av de mest positiva människor jag någonsin har träffat. Så det kommer ju, jag har ju det i blodet också. Det är ju inte så att jag har genomgått någon personlig utveckling så här, på senare år eller någonting sånt. Utan jag bara är sån. Vilket är tradigt att höra för dem som kanske inte är såna. Utan de vill ju ha tips. Hur blir man sorglös? Men det är jag ju inte heller. Det är klart att jag blir ledsen och sur ibland. Men det handlar ju om det, tror jag, ganska mycket. Alltså man bara så här, man backar lite. Så, ja, okej, men vad är detta egentligen då?
Ja. Men du, vad är de här grejerna som jag läste på din hemsida? Flemings sommarstugeknep.
Ja, det där är en reklam, ur en reklamtext för en föreläsning som jag gör. Som heter problemlösning The Science Way. Men det är lite samma tänk kan man säga. För det är ju då att jag har en föreläsning som man kan boka via All Things Live. Där jag helt enkelt tar olika knep som forskare och vetenskapsmänniskor genom millennierna har använt för att lösa olika problem. Och vetenskapsmänniskor har ju haft stora problem. De älskar ju problem överhuvudtaget. Det är det de jobbar med, liksom. Så jag tänker så, då kan vi vanlisar lära oss av dem istället för att försöka uppfinna vad det nu är en gång till. Och Fleming, han är ju rolig. Det var han som uppfann vaccinet? Nej, penicillin. Förlåt mig. Och då var det ju att han hade glömt att diska några petriskalar, du vet, som man har i labb och sådär. Och odlar olika gästsvampar. Och han fick inte till det, så sket han i att diska och sen så åkte han på long weekend i sitt hus.
på landet liksom. Sen när de kom tillbaka, då hade gästsvamparna liksom, de här penicillinsvamparna, uppstått, eller börjat växa av sig själv. Så det var liksom ett misstag, att han bara slavade och sådär. Och så kan man också göra, man kan bara låta saker vara ett tag. Och sen så när man kommer tillbaka efter en lång helg, ja, då kanske det har löst sig. Eller så har du liksom räddat miljarder människors liv. Det kan också vara det.
Du, jag har ju en kompis som gjorde faktiskt samma sak. Av lite av
misstag. Exakt samma sak?
Ja, lite, inte dock med penicillin, men han höll på att försöka framställa ett hårt glas.
Aha.
Så han hade slängt in en sörja i en ugn. Alltså han höll ju på med lite kemistprylar. Och sen så Said Esmalizade. Och sen så glömde han bort den där ugnen. Eller? Han åkte väl på någon skitsemester och sånt där. Kom också tillbaka på måndagen och hade haft ugnen på med den här glassörjan i ugnen. Och då kollade han på den här glassörjan och bara, shit vad hård den var. Den var ju brutalt hård. Och sen så försökte han ta sönder den där glassörjan, men lyckades inte. Så han hade framställt världens hårdaste glas, vilket är sjukt. Och vet du vad det störde är?
Wow.
För typ 3 år sedan så sålde de det bolaget, det här glasbolaget, för 1,6 miljarder.
Nej.
Hur sjuk är den då?
För att han var glömsk.
Ja, han höll på i den där ugnen, världens hårdaste glas kom till, det startades bolag av det och det krängdes för miljardbelopp.
Gud vad roligt. Detta kommer jag lägga in i föreläsningen. Jag behöver några modernare referenser. Det är skitroligt.
Ja, roligt och bra. Han har ju typ köpt ett slott här i Marbella också.
Det förstår jag.
Så att han har ju det här glasbolaget. Så att det här kan du också slänga in. Då kan du säga så att, men jag ska också testa det här. Så kan du slänga in liksom binder och tamponger och ketchupflaskor och allt möjligt i en jävla mikrovågsugn. Mikrougnen bara. Och sen ser du vad som händer. Liksom. Ställ den på 7 timmar. Kolla vad som händer. 900 Visst. Watt.
Eller hur? Kör vi.
Du, vad är de här andra grejerna? Gå igenom någon grej till. Einsteins strumpmetod. Heide Lamar löste wifi. Linnés PR-trick. Dra igenom någon av de här som du gillar lite.
Ja, men Einsteins strumptrick, det är då att det sägs. Han har inte sagt det, eller liksom jag har inte läst det på någonting han har skrivit så själv. Så. Men det sägs i alla fall att han kom på viktiga bitar ur eller till den allmänna relativitetsteorin genom att han satt på sin sängkant och sen så tog han av och på sig strumpan upprepade gånger. Och då är då liksom teorin att det är egentligen samma som när folk sitter och kliar sig i skägget eller drar sig håret sådär när man ska tänka. Och det är att hjärnan behöver en slags distraktion. För att inte distrahera sig själv är tanken där liksom. Så att det du gör med det upprepande mönstret då liksom, det distraherar den delen av hjärnan som annars skulle börja tänka på något annat när du behöver lösa ett krångligt problem.
Mm-hmm.
Är du med? Så att det hjälper dig att koncentrera dig för att du sätter liksom den dumma delen, inte den dumma men den hjärnan som börjar tänka på annat, du sätter den på dagis kan man säga. Nu ska du göra detta ett tag så att pappa kan tänka. Liksom. Är du med på det?
Okay,
det är lite den tanken där.
Spännande.
Om du tänker på det där, för liksom alla filosofer och sånt genom tiden har haft långa, långa skägg. För att de ska kunna liksom dra sig i det medan de tänker på ifall allting finns på riktigt eller inte.
Ja, just det. Mm. Ja, det är spännande. Och vad har du använt dig av i det här? Och du då som komiker och håller på mycket med regi, försöker hitta nya saker som aldrig har gjorts. Måste vara extremt kreativ. Precis. Måste lura våra hjärnor också. Det är mycket, du är ju en hjärnlurare. Det är ju lite det du är.
Jaha, är jag det?
En hjärnlurare. Nej, men alltså att få någon att skratta.
Ja.
Så, då måste man ju någonstans lura den personen och tro något. Och sen så kommer någon aha-effekt som gör att det var inte som man trodde.
Eller ja, men precis. Jo, men så är det ju.
Är det.
Verkligen. Jag måste distrahera dig. Och det hållet. Och sen så
händer något oväntat. Och sen så när jag tror att det är slut så händer något mer. Och så händer något mer. Och sen kommer poängen. Eller vad som helst.
Exakt. Ja men precis. Jo men så är det ju verkligen. Och det är ju roligt när man pratar med andra komiker. För att vi har ju alla tränats i konsten att se skämt överallt. Och vi är som värst när vi lyssnar på en annan komiker. För att då är det liksom att vi vet, okej, okay, nu sitter jag och jag vet vart du ska med detta. Jag vet att du kommer att dra två vanliga exempel och sen det tredje är ett knasigt. Eller någonting sånt där. Det finns ju olika skämtstrukturer och sådär. Så det som är roligt, när komiker pratar om sina favoritkomiker så är det nästan alltid folk som absolut inte har någon struktur överhuvudtaget utan bara säger vansinniga saker eller någonting som är liksom som man inte ser komma helt enkelt. Alltså något som är så himla far out så att man inte har någon aning om var det kommer ifrån. För att då blir vi överraskade på riktigt, riktigt. Och sen så de här vanliga skämtstrukturerna, de använder man ju för att om man gör ett firmagig någonstans och så här, så är folk, vad ska man säga, de vill bli överraskade på ett tryggt sätt. Det är lite som att gå på Gröna Lund. Man vill liksom inbilda sig i den här Bergdalbanan, det känns som att jag har att det är fara för livet, men jag är trygg egentligen. Sådär. Så då kan man dra de lite safare skämtstrukturerna. Sådär. Men om jag skulle dra eller liksom ha en stand-up för bara komiker, då skulle jag behöva dra på knasighetsfaktorn liksom till 100.
Hur finner du dina skämt eller din kreativitet?
Det är ju, alltså det kommer från olika håll, det beror på lite vad jag ska göra. Som nu så sitter jag och skriver skämt till Melodifestivalen, som när vi spelar in detta så är det om 3 veckor som det är premiär liksom. Och då är det att jag behöver knasiga idéer. Jag behöver kanske så här 40 knasiga idéer som ser roliga ut på scen. Så då så behöver jag helt enkelt bara vara rolig. Eller rättare sagt, då behöver jag bara ha den hjärnkanalen igång, om du förstår vad jag menar.
Ja, men hur gör du för att liksom bygga de här skämten och hur blir du så kreativ och när är du som mest kreativ?
Alltså det som man behöver göra som komiker, det är liksom att börja lyssna på den kanalen i hjärnan, kan man säga, som säger knasiga saker. Jag tror att alla har den egentligen, eller har haft den i alla fall. När man är liten, du vet, då kommer de hela tiden. Och i Melodifestivalen till exempel så vet jag ju så här, okej, det kommer vara på plats jättemycket folk. Miljoner kommer att titta. Så jag behöver någonting som ser roligt ut. Och jag är inte i första hand en visuell komiker. Jag gillar ord, jag gillar att säga ord på ett roligt sätt och så vidare. Det är det jag liksom har tränat på mest. Men sen så har jag också, ibland så får jag en idé. Ja men fan, det skulle vara roligt om man hade jättelånga armar som så här rullades ut som en sån partytuta. Och längst ut så är det en mikrofon. Så att jag ska kunna prata med någon långt bort. Eller någonting sånt. Och då så har jag aldrig haft resurser för att göra ett sånt skämt. Eller liksom ens möjlighet. Eller nödvändighet. Varför skulle jag någonsin behöva göra det? Men nu så är jag liksom. Och då skrev jag ner den idén. Kanske för skitlänge sedan. Det kan vara 10 år sedan. Men jag har skrivit ner den. Så då har jag ett dokument. Där jag har skrivit ner alla grejer. Inte alla grejer. Men många, många, många grejer som jag har kommit på. Sen tidernas begynnelse kan man nästan säga. Och då så är det så skönt, kan jag gå tillbaka där, de här grejerna. Och sen så är det ju också i stunden då, som jag sa, lyssna på radio knasiga kanalen och för där kommer grejer av någon anledning, jag vet inte varför. Det kan vara när vi sitter och pratar, det kan vara när jag ser en konstig hund på gatan eller sitter och dricker öl med kompisar eller vad som helst. Det gäller ju liksom bara att vara mottaglig för saker som är utanför det som folk som har vanliga jobb tänker på.
Ja, det där är ju så. Jag älskar ju att utmana liksom etablissemanget och utmana Jaha. Tankarna och att göra saker som är lite konstigt.
Så ja. Att,
bland annat så...
Detsamma.
Bland annat så vid ett läge så, och jag gillar ju att göra, jag förut målade jag naglarna mycket, bara, det är mest för att utmana mig själv, men ett läge som jag har skrattat så otroligt mycket, åt alla som skrattade åt mig var när för typ 2 år sedan så bestämde så fick jag någon konstig idé bara så här, att tänk om någon skulle se mitt ute i Åmål, så ser man en 2 meters kille springa allt den har med speedo, svarta speedo, supertajta i storlek liksom X-mål, en grön badmössa och löparskor. Så att jag satte på mig det och sen så bestämde jag mig för att ut och kuta typ en mil. Så jag kutade in till Åmåls stad med starka bra löparsteg i tajta speedos, grön badmössa och löparskor. Och varje gång en bil kom, alltså det var ju nästan så att, du vet, när det var en varning förut att man kollade på de här Pamela Anderson-grejerna. Så att de blev i USA blev tvungna att ta bort dem bara för att de var på krocka. De bara, vad fan var det där för någonting? Och jag tyckte att det var så otroligt mentalt jobbigt att göra det. Men sen när det var 100-tal bilar som hade passerat mig, så började jag också vänja mig vid det. Och då någonstans har jag också växt som människa. Liksom.
Men varför är Åmål? Det är min första fråga.
Min fru kommer från Åmål. Så jag tillbringar sommaren där och har alldeles för lite att göra.
Men. Ja, ja. Nej, men vad fan, då är det ju, då har du ju förmågan, kan jag tänka mig, att liksom lyssna på de idéerna och sen så också utföra dem då.
Och så här, jag tänkte tillbaka, du vann, om det var 2008 så vann du stand-up SM.
Det kan
jag
säga.
Jag minns helt fel. Hur, vad är det man ska tänka på för att få någon att garva? Finns det några grundgrejer man ska göra? Och skulle du kunna dra något exempel där du som har varit en av dina kanske konstigaste eller mest lyckade grejer som du får den här hjärnan att snurra runt på?
Ja, alltså jag, när jag började, då hade jag, alltså så här, jag bodde, alltså när jag började med stand-up då, alltså jag började ju skoja väldigt tidigt, så att det är liksom, hur ska jag säga, att tricken som man kan lära ut är ju börja tidigt. För att det är liksom, det är en lång väg att vandra. Men om man inte gör det så har jag några trick, och det är liksom så här, ta din tid på dig att tänka. Det har jag alltid försökt göra i alla fall. Alltså så här, om du har ett litet embryo till ett skämt. Du tänker så här, det finns något roligt här. Jag vet inte vad det är. Jag vet inte hur jag ska formulera det för någon annan. Så då gjorde jag alltid så här att jag gick runt hemma i min lägenhet. Spelade ganska hög musik så att jag inte skulle bli självmedveten. När jag gick runt och pratade högt för mig själv. Som en vansinnig människa. Gick jag runt liksom och försökte få det här lilla fröet till skämt att gro. Och säg då att jag hade liksom en... Jag visste så här, på torsdag ska jag köra stand-up. Då börjar jag på måndagen. Okej, då har jag mitt lilla skämtembryo. Och så börjar jag prata om det med mig själv. Och då, det som händer när man pratar, alltså istället för bara tänka det, säger det ut genom munnen, det är att det sen kommer in i örat. Yeah. Så jag hör mig själv säga skämtet, och ifall jag själv skrattar, då håller det. För att vissa gör så här, ja, men jag testar på min fru, så där, det funkar inte alls att göra det. Man kan liksom inte testa på en person. Är detta roligt, detta skämt? Det funkar aldrig. Det enda du får är liksom dåligt skämtförtroende. Och det är mördande för ens självförtroende. Så det är mitt bästa tips. Säg det högt själv. Till hög musik.
Men
tills du skrattar.
Ta någonting som du har liksom filosoferat kring. Där du kände så att men det här ska jag se om jag hittar någonting. Och berätta lite grann vad det ledde till.
Jag kan kolla i min telefon här. Om jag har någon work in progress. Så kan vi liksom spåna på det tillsammans.
Ja.
Förlåt, jag skrattar mitt eget skämt här. Men det här är för dåligt. Nej, men... Ja, men jag har ett embryo här. Jag fick ett barn för 1,5 år sedan. Och hon har liksom inte börjat prata än. Sådär. Och då är det ju grejen då. Så jag pratar skånska. min son som nu är 8, han pratade också skånska i början, alltså när han var typ 2, då pratade han skånska för jag var pappaledig i rätt fas, kanske man kan säga sådär. Men nu har han då, eftersom jag bor i Stockholm tillsammans med min son och min fru som pratar stockholmska, så är det ju att min son har börjat prata stockholmska. Jag tappade honom liksom. Men då finns det något roligt där med min dotter då som är 1,5, att hur ska jag få henne att prata skånska liksom längre, och då tänker jag att jag ska prata bredare skånska med henne så att det är liksom fallhöjden till vanlig skånska, ja, men så att det stannar där någonstans på något sätt. Så och då så tänker jag så här, okej, det är mer en tanke nu ju. Det är ju inget skämt i sig. Så hur gör man det till ett skämt? Ja, men då får man ju hitta på så här roliga sätt som man kan säga roliga exempel på. Så här, har du jävla apekatt och sånt. Du vet, man hittar på roliga meningar man kan säga som man bara pratar med henne på det sättet. Och där är vi nu, liksom, i processen. Och sen så när jag ska köra stand-up nästa gång, ja, men då kommer jag ta den där. Och så kommer jag gå runt hemma i tvättstugan när jag får passa till nu. För att jag bor ju med min familj. Så jag kan liksom inte gå runt och prata svinhögt hemma. Så går jag runt i tvättstugan och säger saker högt, helt enkelt.
Ja, men jag förstår. Men så här, hur tänker du kring tvångstankar? För att du måste ju också ligga på en väldigt fin gräns med vad man får säga, vad man får göra, hur långt kan jag stretcha det här hela tiden. Ja. Och så här...
Ja, det där är ju svinsvårt. Fast jag tror inte det har så mycket med tvångstankar att göra, utan mer så här, jag vet bättre än ni vad som är roligt. Alltså, som komiker så är man alltid lite före i vad som är tillåtet för en stor publik att säga och ibland ens tänka. Men de gillar ju också det. Alltså publiken, när man är på den gränsen. Det känner du ju till såklart. Och då är det... Jag kommer inte på något bra exempel. Men det har varit många gånger där jag har tänkt så här. Det här kan bli lite så här... Oh. Och då så är det ju... Okej, det kallar det tvångstanke. Men det är väl mer så här, jag vill testa detta. Och då är det ju att jag brukar ge mig själv 3 försök. Om jag får med mig folk på den här tanken. Som i Malmö nu när jag skojade innan jul, så hade jag en tanke på... Du vet, när man läser i tidningen så är det så här olika tragiska nyheter, om till exempel så står det en pappa dödade hela sin familj.
Ja.
Okej? Okay? Redan där. Jobbigt ju.
Ja.
Och då så var det i Malmö intressant, för det här är liksom 2 kvällar, eller på samma kväll hade jag 2 föreställningar. Och det kanske så 1200 pers i publiken på varje föreställning. Och då var det roligt, för att första föreställningen, det var 6. Då folk kom precis från jobbet, de hade ju inte hunnit ta knappt en öl liksom. Så där var det ju att folk, när jag började dra det här skämtet då, så var det liksom, vart ska han med detta? Och då är det jag drar det till är liksom att jag tänker så här, men det konstiga är ju inte att man dödar hela sin familj. Det konstiga är att man börjar. För om man inte dödar hela familjen, ja, men då är det alltid, om man sparar en så kommer den aldrig släppa det. Utan den kommer vara på en varenda dag. Kommer du ihåg när du dödade mamma och lilla syran? Och då var det så himla roligt. För att de 6-publiken, de sagt så här, oh, medan 9:30-publiken, de, roligt. Så det handlar ju också om det där liksom. Men ja, det är ju en slags...
Men vad slutklämmen i, den där mörda hela sin familj var att en eventuellt är kvar då. Och det är bättre
nej, slutklämmen
också, för att fast man inte riktigt vill, så är det så att man orkar inte med huvudvärken av att den kommer vara så jävla påstridig.
Tjatet liksom. När den ska, håll upp, släpp det nu.
Släpp det, det var ju 2 år sedan.
Ja, exakt. Precis. Idag var det 2 år sedan, pappa. Ja, men fan, då är det väl en bra dag. Och släppa det. Nej, men så det är ju roligt. Om man ska kalla det tvångstanke, så det handlar ju om att man själv vill bli road. Och ju fler skämt du har kommit på i ditt liv, desto mer okay, fin smakare är väl fel ord. Men man får liksom en smak för det som folk kanske tycker är lite smaklöst.
Mm.
Så kan man väl säga.
Ja. Det känns också som att komiker har en möjlighet att ligga lite mer på gränsen, för att jag upplever ju som att medieklimatet nu är så himla extremt. Alltså det blir bara värre, värre och värre.
Ja, du menar cancelkultur och sånt där, eller? Mm, mm. Men det, ja, som komiker har man ju någon slags frikort på i alla fall saker man kan säga och tänka.
Vad har gått fel då? Berätta någonting som du tänkte, som du testade av 3 gånger och som var lite extremt. Det är bara så att du fick nästan klagomål efteråt att den här personen borde vi nästan skjuta.
Jag hade ett skämt som, alltså detta är ju jättelänge sedan och det var inte så roligt, men jag tyckte det var roligt då. Det var att jag skojade om så här ICAs basic sortiment. Att det är så jävla äckliga grejer i det. Alltså vanliga ICA-grejer är som man tänker så. Det är inte de finaste oliverna liksom. Men ICA Basics oliver. Vad det är, gamla bildäck och så. Och då var det att jag skämtade om deras krossade tomater. Och så sa jag att det är inte krossade tomater, det är krossade tumörer. Och så gick jag pratade mycket om det. Och då så var det liksom att folk tyckte det var ganska roligt. Men jag var själv underhållen. Men då var det en gång efter det var Göteborg av alla ställen. Det var jag, Ankan Johansson och Niklas Andersson som hade skojat den kvällen. Och då är det en tjej som kommer fram till mig. Gud, jag har inte tänkt på detta sen det hände. Då är det en tjej som kommer fram till oss. Vi sitter liksom efteråt och dricker öl i anslutning till scenen, om man ska säga. Och då går hon fram till Ankan och säger, du var så himla rolig ikväll, tack så jättemycket. Och så, där. Och så säger hon till Niklas, och du var också superrolig, superrolig. Och sen säger hon till mig, du var den tråkigaste någonsin. Min mamma dog i bröstcancer och jag kommer liksom aldrig mer se dig i någonting i hela mitt liv. Hej då. Så bara bytte helt, alltså jäklar. Till en helt stenkall eller iskall människa. Och då så kände jag så här, det var inte det som, skämtet handlar inte om din mamma. Och det finns ju ord som är triggerord. Alltså bara man säger diabetes till exempel så får du liksom diabetesförbundet på det. Men då får man ju väga det. Hur roligt tycker jag att det är? Hur viktigt är det för mig att säga det här skämtet? Och hur beredd, eller liksom hur mycket skit jag är beredd att ta för det. Så kan man väl säga. Att det måste man ju väga för emot hela tiden.
En annan sak som också blev så här, som jag hade blivit lite så här rädd av, det var ju när du 2018... då hade gjort en satirisk informationsfilm riktad till kinesiska turister. Bara där är ju otroligt, otroligt roligt. Kinesiska turister, fantastiskt. Går runt med sina kameror liksom. Där kineser bland annat instrueras att inte bajsa på offentliga platser. Och också bakgrunden till den här sketsen var en händelse i Stockholm då kinesiska turister avvisas från ett vandrarhem. Och det här inslaget sändes ju på kinesiska och publiceras på en kinesisk webbplats, vilket gjorde att uppmärksammas i kinesiska medier, vilket gjorde att liksom det blev en grej mellan Kina och Sverige i slutändan.
Ja, så var det. Det var spännande.
Berätta.
Nej, men det som du sa, alltså vi det var ju apropå den här hotellhändelsen då. Som bara den i sig, innan vi hade börjat skoja om den, hade blivit en grej i Kina, berättade SVTs korrespondent i efterhand då. Så egentligen hade vi inte behövt göra någonting. Men då så bara pratade vi om detta och så drog vi lite fler skämt om Kina och så gjorde vi den här filmen då, som ju var ganska mycket över gränsen, men vi tyckte att ja, men den håller. Det var ganska roligt. Och sen så gjorde vi, vi hade principen kan man säga att det ska liksom nå utanför SVT-kanalen och huset och sådär. Någonting ska hända utanför huset i varje program. Så det vi gjorde då var just som du sa, att vi laddade upp den på kinesiska motsvarigheten till YouTube. Och där så plockades den ner, alltså själva filmen, ur sitt sammanhang, ska ju också sägas. För att det vi egentligen ramade in allting med är att kineser är de som vi fortfarande får lov att dra skämt om vilket annat liksom etnisk grupp som helst skulle uppfattas som rasistiska. Så är det liksom att kineser på något sätt har haft någon slags, vi har frikort på dem, vilket inte är sant, men det var det, den tesen vi drev liksom, att det är synd om kineserna egentligen, för att de är på den här positionen enligt svenskar som skämtar. Men då klippte vi bort all kontext, och det är ju det sista man ska göra som komiker, för att det är ju alltid ens försvar. Ja, men du kan gå på det här enskilda, den här enskilda formuleringen, men du måste ha kontexten, så fuck you, liksom. Men det vi missade då var det. Så att vi laddade upp bara den här hemska filmen utan sin kontext och på kinesiska YouTube. Och då så plockades den ner väldigt fort, men hade hunnit spridas så pass mycket att den kinesiska regimen då fick nys om den här. Och lät då en trollfabrik i Shanghai, tror jag att den ligger, spamma då mitt Instagram och min Facebook och allting sånt här. Så, och ja, visst, och jag fick så mycket mail. Så då ska vi gå igenom någon dag. Men, och det var liksom ungefär, hur ska jag säga, du vet när man märker, amen, det är ungefär samma formuleringar i alla. Så det var mycket så här att min pappa var pirat, att jag var... ja, men det var mycket om bajs såklart, eftersom vi hade pratat om att man inte får lov att bajsa vad som helst i Sverige, eftersom det var ju riktigt ett problem utanför Louvren i Frankrike, Paris. Då är det på riktigt en skylt om att man inte får lov att bajsa på gräsmattan, för det hade varit ett problem. Alltså ett riktigt problem. Och det var ju därför vi hade den. Du får inte lov att bajsa utanför slottet. Du får inte bajsa här. Så vill säga. Och då så hade de tagit det skämtet och så skickat tillbaka till mig då, så att säga. Jo, men då var det ju lustigt då med formuleringarna. Att alla var samma. Ungefär samma, du vet. Små varianter så här. Och då så var det ju läskigt först där. Det sändes då på fredagskvällen, så att det pågick då. Eller började på riktigt på lördagen och söndagen och sådär. Som det verkligen, verkligen... eskalerade. Och då är det ju läskigt. Jag hemma liksom tänkte så här: okej, det är potentiellt 1 miljard kineser som är arga på mig. Så det är många.
Men... jag kan säga så här: folk har mördats av den kinesiska regimen för mindre.
För mycket mindre. Så att då så hade vi ett möte på måndagen då med SVTs säkerhetsavdelning. Och då så sa de så här: ja, men så här funkar det då. Det är då en trollfabrik i Shanghai som vill få er att känna som om det är 1 miljard kineser som är arga på det. Och om ungefär 3-4 dagar så kommer de få ett annat uppdrag. De ska tracka någon annan och då kommer det här lägga sig. Och då kände man ju sig lugnare, och då så var det ju också så mycket riktigt på torsdagen. Ja, men då hade... den skitstormen, nästan bokstavligt talat, lagt sig. Så att det var men ju verkligen inte gemene kines liksom som gjorde.
Men var det typ så här tusentals kinesiska konton som gick in och skrev något att du är typ en idiot där på dina konton?
Precis. Precis. Och gjorde olika, de var ju de roligaste liksom, de här bilderna som folk gjorde. Som var det som photoshoppade mig på en bajskorv och
jaha, det var en massa sånt
bajskorva på mig så, ja, ja, precis. Det var ju alla dem. Men sen var ju då... jag hade ju yttrandeförbud av SVTs ledning. Alltså, du får säga nästa grej om Kina. Det får du lov att göra. Men du får inte säga det i dina sociala medier, sa de till mig då. Utan du, i nästa sändning, då får du liksom ge ditt svar på deras reaktion. Okej, fine. Så då gjorde vi det. Som jag minns det då, så hade vi en karta över Kina, du vet, på, man har liksom en grafik över min högra axel, så att säga. Och då så gjorde vi vår grafiker då en karta över Kina där vi hade glömt eller skit i, jag vet faktiskt inte vad som är sant där. Men då var inte Taiwan med. Enligt Kina så är Taiwan kinesiskt. Och det var det som var det allra, allra värsta för den kinesiska ambassadören då i Sverige. För då tog det hus i helvete. Då var det, som jag minns det, var det riktigt... då var det UD fick kallas upp och så vidare. Jag tror inte de gick dit och sådär. Men det var verkligen det som var det värsta. Inte att vi hade kallat eller liksom påstått att kinesiska turister bajsar överallt. Så. Utan det var att Taiwan inte var med på
tarpen. Jäklar, alltså, vilka saker som kan hända.
Det här var spännande.
Det är helt, kan man säga. Helt otroligt. Helt otroligt.
Precis.
Mm, helt otroligt. Nej, vilka grejer alltså. Och liksom av allt det du gjort, ditt CV är ju extremt långt med program och
det har blivit
det. Dips och det är allt möjligt, du börjar och radioprat och allt. Jättemycket saker verkligen. Vad minns du mest? När har du varit som lyckligast på din arbetsplats?
Oj, fan vad svår fråga. Jo, men en grej. Det är bara för vi pratade om det här om dagen. Vi gjorde ett barnprogram. Alltså detta är 2011 i Malmö. Som skulle gå på Barnkanalen. Skulle rikta sig till 12-åringar typ. Och det var... Alltså Malmö på den tiden, och det kan så fortfarande på många sätt, men det var liksom de roligaste människorna i Sverige bodde i Malmö och alla kände varandra och alla drack öl nästan varje dag tillsammans. Alla de människorna fick frågan då av SVT, vill ni göra ett barnprogram? Här är jättemycket pengar. Och då var liksom vår lyxiga situation så här. Men okej, här är ett fint kontor med utsikt över vattnet i SVTs nya hus. Kom på fåniga saker som vi kan spela in. Okej, det är det vi gör liksom. Så att på några veckor så hade vi liksom skrivit manus för på så sätt att SVT då, deras produktionsavdelning, sa nu, ni får inte skriva mer. Va? Vi har ju manusveckor här fram till jul. Nej. Nu, vi hinner inte spela in mer grejer. Vi räknade inte med att ni skulle skriva så här mycket. Okej, så då satt vi och väntade och spelade fotboll, du vet, sån här spel. Och hade det gött. Ibland så spelade vi in någon sketch och sådär. Så det liksom rullade på efterhand. Det var den lyxigaste situationen jag någonsin har varit med. Man får vara med sina roliga kompisar. Det är lugnt och fint. Man får hitta på knasiga grejer. Och sen bara sänds det. Och det är fortfarande folk som kommer fram till mig. Vad är du, han från Gabba Gabba? Jag växte upp med dig. Alltså man får den.
Välkommen till ett stjärnspäckat Gabba Gabba, för idag så kommer Mona Sahlin hit.
Skulle du kunna förklara lite grann den här grejen som också blev så här väldigt viral på Dips med Vad sa din penis?
Ja, just det. Ja, det är ju inte, det ska inte jag ha någon cred för överhuvudtaget. Det är ju Marie Ågerhäll,
din bättre hälft som satt den. Men jag tror att du kan den ändå.
Jo, men det kan jag. Jo, men hon jobbade när vi träffades i produktionsbolagsvärlden. TV-produktion då. Och det är ju en speciell värld. För att det är precis som att många... Att det lockar till sig douchebags på många sätt. Och jag är säker på att chefer i alla branscher är såna, alltså manliga chefer. Att de helt enkelt drar idéer som, i det här fallet då, Marie, hade dratt för dem för 10 minuter sedan. Som om det var deras egna. För liksom programledaren när den kom in. Så här. Ja, och sen så tänkte jag så här. Och då så sa Marie i sitt huvud, vad sa din penis? Precis. Och så det kunde hon inte säga då i situationen. Men då fick hon chansen när vi fick göra vår egen tv-serie så här, att ska man säga, iscensätta den typen av situation. Och då så var det en, på ett helt sjukt sätt, en efterlängtad replik från många tjejer då främst som behövde något att säga. Och Marie, det är fortfarande, alltså jag vet inte om det är dagligen, men alltså det är så ofta som hon får på så här, DMs på Instagram så här, du vet vad jag sa det idag? Idag sa jag, vad sa din penis till min snubbe eller min chef eller vad
jag
det
älskar,
kan vara.
Den är lite, den är så jäkla, det är svårt att kontra på den. Den är så,
det är det faktiskt.
Det är svårt det att hitta. Inte.
Svårt. Du har ingen comeback liksom.
Nej, den är väldigt.
För att om du svarar så, den sa eller så, min penis sa ingenting. Kan man inte säga. Nej, det går inte.
Och berätta, i vilket läge ska man dra den då?
Ja, men det är ju när till exempel när en snubbe säger något otroligt snubbigt och inte bekräftar att det är du som faktiskt har sagt det nu. Eller liksom, om någon ber dig, bara för att du är tjej, hämta lite kaffe. Eller vilken situation som helst.
Säger lilla gumman eller nedvärderande eller vad
exakt,
som helst.
Exakt, precis.
Vad sa din penis?
Något sexistiskt liksom. Vad sa din penis?
Fantastiskt.
Ja, det är jättebra.
Fantastiskt.
Verkligen.
Fantastiskt.
Mimi, alltså, kan ni tjejer gå och hämta lite fika åt oss istället?
Vad sa din penis?
Va?
Vad sa penisen? Sa penisen att tjejer ska hämta fika? Ja, men tror jag att den sa. Vad säger den mer? Ja, att ni är svin allihopa. Ja, men det tror jag att den säger också. Så här. Men det är lite svårt att höra för den har så liten mun, lillpenisen. Så, mip, 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 hämta fika, säger den. Så håller den på.
Jag pratar inte så där.
Det är så en liten tutpip bara. Tut, tut, mip, 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 hämta nej. Fika. Fan, någon penis säger här att vi ska hämta fika för att man är tjej. Vad? Va? Va? Nej, hon hör inte. Hon hör inte för att hon har någonting i örat.
Nej.
Säg igen. Ja. Nej, det går inte att höra. Det är omöjligt att höra. Nej. Va?
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Du, jag tänkte fråga dig om några saker som, för jag vet att du är ju en tänkare av rang och varit också inriktad mycket på vetenskap och sådana grejer. Mm. Så att jag tänkte börja med att fråga, vad har du för tankar om rymden?
Jag älskar ju rymden. Det är ju, jag tänker ofta på att det är så jävla knasigt det här, men som jag tror väl alla har tänkt på någon gång, men Järn är ju det tyngsta grundämnet som kan skapas i en stjärna. Det är ju, man har liksom inte fattat hur grundämnen tyngre än järn har skapats. Och då har man kommit på, ja men det är bara, nu ska jag säga rätt här, men jag tror att det bara är i supernovor som tyngre grundämnen än järn kan skapas.
Mm.
Och jag menar, vi har ju skitmycket, till exempel plutonium, eller skitmycket, men det är ändå många kilo på plutonium som vi har på jorden. Och så har jag tänkt så, och så har det ramlat ner hit. Supernovor är inte så vanliga. Alltså det är inte alls vanligt egentligen med supernovor. Men ändå har det skett så många supernovor så att vi kan ha alla de här jättetunga grundämnena.
Och för er som inte hänger med, en supernova, det är typ en sol som är typ 1000 gånger större kanske? Eller så här,
exakt,
en brutalt
som
stor
sprängs,
sol.
Som dör. Exakt, exakt. Och då blir det liksom ett ljussken som är starkare än solen. Och så är det svinhäftigt. Och det, vi ser dem så här en gång vart 200 år kanske eller någonting sånt. Det är ju jättesällsynt. Men det på något sätt får mig att känna hur jävla lång tid som universum har funnits.
Mm.
Och det är lite roligt att tänka på när jag inte har något
att göra. Menar du då? Hur menar du att det har funnits lång tid?
Jo, för att det måste ha funnits supernovor, eller liksom pang har det sagt av en supernova så många gånger att det inte bara har skapat så mycket, till exempel plutonium, så att vi kan ha det här på jorden. Det måste dessutom ha åkt i vår riktning och prickat, alltså så många gånger.
Jag fattar.
Det krävs en jävla lång tid för att det ska samlas på så mycket på vårt ställe. Tänk om något explodera, då åker allting i 360 grader, alltså i ett helt klot, fast som är bara utåt. När det sprängs, då är allting bara pff, fast åt alla håll.
Jag fattar, att det är så liten sannolikhet av just den där smällen som är typ så här en miljard år härifrån, transporteras och träffar det här lilla, pyttelilla jorden av allt det här. Det är så liten sannolikhet. Och då har det hänt
alltså
så många gånger. Ja.
Eller hur? Ja. Sprängs inte hjärnan?
Jo, men jag tycker också det känns helt overkligt det här med dels något som jag satt och läste på lite grann här om kvällen bara, / natten. Det var ju svarta hål. Det tycker jag också är så extremt fascinerande.
Ja, alltså vad som händer på kanten av ett svart hål, det är ju, det går inte att tänka sig. Min son har börjat intressera sig för det nu. Och det är det ju att om du hamnar på kanten av ett svart hål så stannar tiden för dig. Så som du upplever det så, men vänta, hur blir det då? Blir det att du upplever som att tiden aldrig går vidare, eller upplever du inte att tiden går vidare? För att tiden ju har stannat för dig. Så då blir det inte jobbigt. För att då är det bara att du är som att du är levande död. Eller blir det som att du vet om att allting har stannat. Så att du tänker, nu ingenting händer, ingenting händer, ingenting händer. Eller vilket tror du?
Jag är fan borta redan. På båda exemplen.
Min fru får ju panikångest när man tänker på rymden.
Men jag tycker det är så extremt fascinerande också. Jag hade med en rymdforskare i podden förut. Och då så berättade han att om man skulle ha ett svart hål lika stor som en badboll, man ska hålla den bredvid jorden, så kraften så stark i det här svarta hålet att den skulle sluka hela jorden bara så här, ett nafs.
Ja.
Hela jorden skulle bara åka in och komprimeras i en badbollsform. Alltså hur sjukt är det att jorden ens kan få plats i, kan bli en badboll? Fattar du?
Men, alltså, nej, men det är det man inte fattar.
Jag fattar inte.
Och då, men det man fattar är ju att man behöver inte fatta det. Det enda man behöver fatta är att det finns saker som inte går att fatta. Och det är ju skithäftigt. Och det är därför jag aldrig känner att jag behöver tro på en gud eller någonting sånt. För att det finns så jävla mycket knasiga saker redan. Varför skulle jag behöva en knasig sak till?
Ja, men det är helt otroligt. Och sen bara det här med rymden, att det är så här oändligt. Det är något som vi människor inte riktigt har. Det är ju inte i vårat sätt att leva att oändligheten
finns.
Våra
hjärnor
finns.
Är
våra hjärnor är inte liksom konstruerade för att fatta att det finns oändliga saker.
Exakt. Och det är också roligt att öva på den ödmjukheten att det är sant fast att jag inte förstår det. Det övar jag ofta på.
Ja, finns det för andra saker? Om du skulle...
Räntor. Jag förstår inte räntor. Och sådana jättemycket saker inom ekonomi har jag skitsvårt att förstå. Men jag tänker bara, okej, men det är väl sant då. Att obligationer finns. Jag har ingen aning om hur det funkar. Men det får ändå finnas, tycker jag.
Vad har du för tankar kring filosofer?
Det är inte så ofta som jag tänker så att det, att det är en filosofi som jag tror stämmer på verkligheten. Alltså, om man tar de gamla filosoferna så var det ju alltid så att de skulle förklara hur världen egentligen var. Så här, Platon höll på med sin idévärld. Egentligen är det vi ser, det är bara en blek skugga eller en blek kopia av hur det egentligen är. Och så där. Det känns mer som, ja men du hade för mycket tid. Det behövs inte. Utan de jag gillar, det är liksom de som Epikuros var det väl, som bara sa så här, man ska ha det gött. Kan vi, nu gör vi så att så många som möjligt kan ha det så gött som möjligt. Där stannar jag på något sätt. Ja, men det är klart att det handlar om. Man ska ha så roligt som möjligt, så mycket som möjligt och så många som möjligt ska få lov att ha det.
Mm.
Utöver det så är det liksom, ja men filosofi är väl en rolig så här när man tre glas rödvin in liksom, så kan man sitta och filosofera. Men att göra, vad ska jag säga, att göra allvar av en filosofisk princip, det är ganska sällan som det fungerar i verkligheten.
Vad är dina tankar kring hat då?
Hat? Mm. Jag försöker undvika det i möjligaste mån. Jag är också förskonad från det ganska mycket, förutom då när jag gjorde några kineser. Ah, ja. Men det är väl tråkigt. Jag tänker alltid att det är folk som är lite för dumma. Som hatar. Alltså folk som inte vet att det finns andra värden. Det är inte, varför blir du arg för att någon har skrivit något på Instagram? Och varför tror du att det är din uppgift att förmedla dina tankar i det här ärendet?
Mm.
Det är helt meningslöst. Men jag ska erkänna att jag har aktivt, som vi började prata om, med perspektiv och så vidare, det bara rinner av mig i de fall jag utsätts för det, för det mesta. Om det inte är någon som jag tycker om, då är det en annan grej, som hatar mig. Men det har som tur är inte hänt, tror jag. Kanske när jag var yngre och var ihop med en tjej och sen gjorde slut, då kanske jag utsattes för det, men då var jag ung och dum.
Beror det på mycket, för jag läste någonstans att du har ett extremt starkt självförtroende. Är det något som du har tränat under alla åren för att få?
Nej, tvärtom ska jag säga. Det är liksom, det började på 100%. I alla fall vad gäller att vara rolig, till exempel. Ju äldre man blir, desto ödmjukare blir man, vilket ju är tur. Men jag började på ganska hög nivå, så att även om det börjar naggas i kanten hela tiden, så är jag tycker jag fortfarande att om inte folk skrattar så är det inte mitt fel.
Den är fantastisk.
Ja, men det är min utgångspunkt. Och sen så kan jag känna om det är, ja, men som vi pratade om innan där, att jag gör ett skämt tre gånger så här, okej, då fattar ni inte skämtet, vi skiter i detta. Men jag vet att det är roligt egentligen. Mm. Det är bara att ni inte fattar.
Mm. Liksom.
Så att det självförtroendet är gott. Så har jag dåligt självförtroende vad gäller att måla om hemma. För då är jag skitnoga, för att jag vet att jag alltid målar utanför, så jag tejpar överallt. Så här. Min fru säger alltid så, fan vad du är noggrann. Det tar ju 3 dagar för dig att måla liksom en hall. Men jag är så jävla dålig på det. Så att det är ju olika med olika grejer. Men grundsjälvförtroendet är gott, ja. Och då har det varit typ allt.
Och hur ska du... Du har ju två barn, eller hur?
Mm.
Hur ska du förmedla det här vidare då? Och försöka...
Du har tänkt mycket på det.
Få dem att... För det är ju väldigt jobbigt att ha ett extremt dåligt självförtroende genom det här livet vi är i.
Verkligen. Jag har ingen lösning än. Och man vet ju inte liksom för en sen ifall man har lyckats. Men jag tänker... Det jag utsattes för när jag var yngre, alltså mina föräldrar, är ju lagom mycket uppmuntran. Jag tror för mycket uppmuntran hemifrån gör att man tror att man har förmågor som man inte har. För det är inte bra. Alltså sen när man måste kämpa lite, för det har jag ju också gjort. Det låter som att jag bara har glidit. Och jag har haft jättemycket tur genom livet, det har jag verkligen. Men jag har också fan mig ansträngt mig och jobbat. Inte, jag jämför mig inte med folk som jobbar i gruvor och som städar och sånt, för att det är mycket jobbigare. Men ändå så har jag har lagt 10 000 timmar liksom på att försöka bli rolig. Och lärt mig att ansträngning lönar sig. Och det har jag tänkt att det ska också mina barn... Det ska jag ge mina barn. Gåvan att anstränga sig på något sätt. Och så lagom mycket uppmuntran. Inte för mycket, men inte ingenting.
Jag har ju också två barn. En 4,5-åring och en 1,5-åring. Och jag fick lite ångest när du berättade det där. För att jag har ju... Bara i helgen så var vi och träffade... Var hemma hos några vänner. Som också har barn i samma ålder. Och då så sköt han på mig. För att någonstans så... Jag har ju fått honom att tro att han är en trollkar. Och det jobbiga är att han tror ju att han är en trollkar på riktigt. Så att han sköt ju på mig så här. Och jag bara hoppade till så här.
Alltså han sköt med en
läxa. Nej. Han behöver bara sina fingrar. Nej. Han sköt.
Såklart ja.
Han gjorde bara så här. Ja. Och sen så hoppade jag till. Åh! Så där.
Ja.
Och sen så gick han. Sen så försökte han skjuta sin kompis Alicia. Det hände ju ingenting. Han bara, men pappa, varför... Varför kan inte varför funkar det inte nu? Jag bara, fan, det är mig det är fel på. Vad har jag gjort för någonting? Nu har jag fått honom verkligen tro att han kan skjuta med sina fingrar. Så jag bara, men jag fortsätter. Man vill ju inte avslöja att tomten inte finns än. Så jag fortsätter ju det där. Nej, men ibland funkar trollerierna, men det kan också vara att det inte funkar ibland. Men oftast funkar det ju när du gör på pappa.
Ja, fan, där sköt du upp något som kommer bli jobbigare och
jobbigare. Ja, det sköt jag upp. Och nu så idag, så i morse faktiskt, så kom han till mig och sa att han måste börja gå på en trollskola för att lära sig ännu bättre skjuta trollformer. Liksom.
Det tror jag. Hogwarts nästa.
Så,
ja, nej, men det är roligt. Det är, de är ju små experiment. Varenda generation är ju det.
Ja.
Och man kan liksom bara göra sitt... man får liksom tänka efter så mycket man kan, men ibland så hinner man inte heller tänka efter. Man, precis som du säger, man måste svara något snabbt och så blir det något som växer i deras huvud och man har ingen aning om vilket det är.
Nej.
Jag har några kompisar som pratar mycket om att det är så stressande att man inte vet vilket som blir ens barns trauma. Ja. För det kan ju vara vad fan som helst. Det kan ju vara en pytteliten grej som bara växer i deras huvud och så blir det mardrömmar och så växer det. Och så, ja, du vet. Men det går inte att kontrollera, herregud. Det är bara dumt att tänka på.
Har du själv några trauman?
Nej, jag menar att jag är ju förskonad från trauman. Alltså. Men så var det någon som sa att men det är bara för att du har den inställningen du har. Andra med en mer normal hormonbalans i hjärnan kanske liksom hade uppfattat de sakerna som du har upplevt som trauman. Men jag kommer inte ens på vad som skulle vara ett trauma för mig. I så fall.
Du har inte haft någon vandrande pinne någon som du älskar svin mycket som råkade klämma sig inom dörren och sånt där?
Fan vad jobbigt. Nej, det har jag inte haft. Jag har haft husdjur som dött, men är det trauma verkligen?
Det beror på hur mycket man älskar sin pinne.
Ska det inte vara något liksom värre? Alltså något mer otippat? Ja, men jag älskade Oliver. Vår golden retriever liksom. Och jag var ju ledsen när han dog. Men är det ett trauma då? Nej. Ska det inte vara något som liksom...
Det beror på...
Skadar
det kan vara, på något sätt. Det kan väl vara... Trauma kan väl vara vad som helst som varje person tolkar att det betyder jättemycket i ens egen värld. Det menar jag.
Ja, men exakt. Och det är ju det som är folks problem, är det inte det?
Ja, att man ofta att man tar livet
med din
paddel, allvar,
din paddelförlust. Förlåt, får jag outa din paddelförlust? Alltså, det handlar ju om det. Det är ju, betyder ju absolut ingenting igen.
Nej, nej, nej. Och livet, och det är väl den stora grejen egentligen också, att, att det är så lätt att ta sig själv och livet på för stort allvar.
Exakt, då ska man bara tänka på rymden och supernovor.
Ja.
Så känns allt bättre. Om det inte leder till en panikångestattack.
Men är det något tips som du har fått med dig, eller liksom någonting du har lärt dig från någon? Antingen om det är någon komiker som du har sett upp till väldigt mycket, som har lärt dig någonting. Det kan handla om scenvana, det kan handla om hantera publik, det kan handla om du bombar eller vad som helst. Något tips som...
Jag fick lära mig en grej av David Batra. Han berättade, alltså ibland när man ska gå på scen så känner man inte riktigt för det. Man är inte i zonen, så att säga. Då hade han ett trick att han då utanför Norra Brunn, han gick ut liksom precis innan han skulle köra sitt set då. Och så gick han ut och så springer han längs med gatan och läser alla registreringsskyltarna högt. Alltså, om jag framstår som en vansinnig människa när jag går runt och pratar med mig själv hemma, så måste han ju vara ett jättegolligt. Som jag minns det, och det sa han, det var ett skitbra trick. Han springer runt, för då blir liksom hjärnan på högvarv, och sen så bara springer man på scen, och då så är man i zonen.
Ja,
i sitt det har jag liksom aldrig, precis.
Du har aldrig testat det?
Men jag har aldrig någonsin gjort det. Nej, men det är ju mer sådär att jag gör det i tanken, för att det är ju inte schysst mot publiken om jag inte verkligen vill göra en bra show, eller liksom, för de är ju där, de är ju skaffat barnvakt och fan vet vad liksom. Mm. Detta är kanske deras enda kväll ute på hela året. De måste få en bra show, och bara för att jag inte känner för det så kommer de få en dålig kväll.
Men
nej.
Är inte det också utmaningen, att på de enklaste giggen, de saker som du tänker att det här tar jag liksom med en liten viftning, att anstränga sig där också. På lika mycket som kungen hade kallat dig till sitt hov, att du ska skämta i en Nobelmiddag. Till att byggare Bob kallade dig till Allingsås, och sen ska du träffa 20 meckar.
Alltså,
de skulle i och för sig inte ha råd och de här 20 meckarna. Eller de kanske har gjort en bra vinst nu under corona när alla ska reparera sina bilar.
Det är förvånande. Precis. Vad de drar in stålar. Det där har jag också som sidostory. Folk har hört av sig, så mejlat, så att kan inte du komma och skoja på vår grej? Sådär. Jo, prata med min agent. Jag tror inte liksom att det är kanske mig ni ska ha. Och så säger agenten någon vansinnig summa. Och sen säger de så, det blir bra. så står man framför 20 bilmäckare i Borås, eller vad det är. Men vad var frågan egentligen? Jo, men precis, det är faktiskt så, alltså de lättaste giggen är de som är lättast att bomba på, kan man nästan säga, för att man tror, alltså man anstränger sig inte tillräckligt. Då har jag ett annat trick, och det är att se dem i ögonen, för då blir de riktiga människor, och jag måste få dig som jag ser i ögonen att skratta. Då blir det lättare att verkligen, verkligen anstränga sig. Än om man bara står liksom och tittar liksom lite snett uppåt vänster. Och då tappar man publikens, du vet, kontakten och allting. Så det är ett annat trick. Det tror jag faktiskt var Johan Glans som sa. Så det är bara att dra Glans tipsskola detta.
Mm. Hur gör om någon är väldigt nonchalant mot dig då? Någon sitter längre fram och du märker tar upp telefonen, eller om du märker så här att, eller det kan sitta ett gäng, det sitter ett grabbgäng där som är, verkligen inte vill vara där, och du känner att de här drar ner stämningen liksom.
Exakt, nej, men då måste man prata med dem. Det finns ingenting som resten av publiken älskar mer än när man bara plockar ner en större person. För det är ju för det värsta ganska ofta lätt. Och för det andra så har ju de andra i publiken stört sig lika mycket som på de här, som jag stör mig på dem. Och det finns ingenting de kan säga som kan plocka ner mig, nästan. För de har för det första ingen mikrofon. För det andra så är de liksom i underläge för mig. Så det är bara det.
Vad skulle du kunna dra då?
Ett av. Nej, men vad som helst. Man kan gå på deras utseende. Liksom, eller vad är ni för gäng här? Är det liksom... Jag vet inte. Man får
är det Hells Angels som sitter här och vaktar?
Ja, men till exempel. Eller,
fattar.
Har ni, ja.
Nu, en annan fråga. Du jobbar ju väldigt mycket med din kära fru, Marie.
Mm. Yes.
Och min fråga till dig är... Något som jag tycker i alla fall är bland det knepigaste. Det är ju till och med så att, alltså att jobb och sådana grejer har känt varit liksom lättare. För där någonstans kan man hitta ett facit på allting. Vad man behöver göra. Men jag tycker att relationer, det är liksom knepigt. Mm. Och ni jobbar ju väldigt tajt ihop. Ni skriver saker ihop. Ni umgås mycket, alltså på jobbet, utanför jobbet.
Mm.
Berätta dina liksom, erfarenheter som du har lärt dig för att ha en relation som håller och är dräglig.
För det första, det var typ som Jay Leno kom med överhuvudtaget. Förresten, han, Jay Leno, sa du ska hitta en fru som är smartare än vad du är. Det är mitt bästa tips. Det gjorde jag. Mm. För att då vet man det liksom. Och då är det lättare att hålla käften. Om man hela tiden tror att man vet bättre än den människan, då blir det ju bråk. Så vet din plats på något sätt. Och sen håll käften mycket mer än du tror. Det är mina två tips. Och sen hitta någon som är rolig. För Marie är svinrolig. Vi har jätteroligt ihop. Och det är ju någonting som jag fattar inte folk som är ihop som inte har roligt. Det, jag kan inte liksom tänka mig hur det skulle vara att leva i en sån relation där man inte skojar ihop.
Alltså, berätta lite grann. För dig är det säkert extremt naturligt, men berätta, kan du vakna på morgonen och dra något om en yoghurt och hon garvar och sen gör du en puss på kinden liksom? Eller hur är er relation?
Nej, kanske inte. Alltså det, vadå, morgnar just är ju speciella. För då är det så jävla stressigt. En ska till skolan. Båda liksom ska till jobbet på något sätt. Och en ska till dagis. Liksom. Så att morgnar är kanske inte vår skämtigaste period. Så.
Går ni ut på dejter? Men, och sånt?
Ja, det gör vi faktiskt. Och det är ju någonting som man... som, det är ett bra tips. Drick vin ihop. Någon gång då och då. Och våga bli lite full och skoja lite. Och också så är det så jävla lätt att hamna i planeringsfasen. Du vet så här. Ja, okej, men hur gör vi då på lördag? Då kommer moffar hit. Du vet så man bara planerar. Att, och det märker man om, återigen om man backar lite så där i huvudet när man sitter och pratar. Vänta nu. Nu pratar vi bara om hur vi ska få veckan att fungera. Det är ju för tråkigt. Då är det bättre nästan att lägga en halvtimme på att prata om någonting som bara är roligt. Och sen så får man lösa det efterhand. Någon kanske inte kom iväg på basket den veckan, men skitsamma då.
Ja.
Det är fan roligare att ha roligt ihop.
Det är det verkligen. Vad har 2023 att bjuda på för dig?
Ja, alltså det är ju lite så här. Jag ska göra Melodifestivalen. Det är liksom 6 weeks of hell, jag vill säga. Nej, det kommer bli skitroligt, men det är jättemycket jobb då jag nästan inte kommer att träffa min familj.
Får du bra betalt för det eller?
Nej.
Nej.
Faktiskt inte. Alltså det är ju SVT, det är inte pengar de har liksom främst, men det är ju bara ett sånt jävla, förutom att det ska bli roligt att göra, så är det ju, om man ska bara tänka strikt karriärsmässigt, så är det ju Sveriges största tv-program. Så man måste göra det. Liksom.
Och vad är det du gör då?
Jag är den som skriver skämten tillsammans med mina två kollegor, Camilla Fogelborg och Johannes Finnlaugsson. Så vi sitter nu och skriver massa skämt. Vad kan hända på scen? Nu blir något knasigt med en ballong och så vidare. Och sen så, ja, så sitter vi helt enkelt och pytsar in dem i programmen på olika ställen.
Ja, men det jag tänkte på är om du skriver till alla andra också. Alltså allting som ska ska hända runt om.
Nej. Nej. Ja, jo.
Alltså jag kan alltså, inte regi så, bara... men att du är någon sorts kanske ansvarig för att det finns folk också liksom bakom som sätter allt för allt som ska hända där. Och okej, det här är där och du ska också in i det här. Då gör vi... Ja, förstår du?
Ja, jag förstår. Nej, där har vi ju alltså... Man kan säga att det är två parallella produktioner i Melodifestivalen. Det är de som, alltså själva bidragen, själva artisterna som ska sjunga sina låtar. Detta lägger jag mig inte i överhuvudtaget. Utan de har sina producenter och liksom koreografer och allt vad det kan vara. Och sen så är jag som ska fylla mellanrummen. Mellan det här och liksom röst och hur man gör allt det roligt, liksom presentera allting på ett roligt sätt. Det har jag ansvaret för. Mm. Så att det är liksom en ganska strikt uppdelning där, vilket är skönt, för jag kan ju ingenting om musik överhuvudtaget. Men jag kan skämt. Så att det är det jag ska göra.
Mm. Sjukt spännande.
Ja, det är det.
Och vad händer mer? Är det något annat som du har planer på?
Sen efter det så ska vi ska börja vad ska jag säga, då är det typ mitten av mars, då så ska vi börja skriva en tv-serie som jag och min danska kollega har lyckats sälja in till SVT. Då ska vi skriva manuset färdigt där och sen så antagligen så blir det att jag och Marie ska kika på om det finns en öppning för en eventuell tredje säsong av Dips. Och om det blir det, då är det som händer resten av 2023. Kan man väl säga.
Det är lite öppet. Det låter som ett roligt år ändå.
Det kan bli ett jätteroligt år faktiskt. Mm. Så det ser jag fram emot.
Om man vill komma i kontakt med dig på något sätt. Eller följa dig.
Eller då kan man är gå in på min Instagram.
Bilmekaniker som vill boka dig.
Exakt. Nej, men då kontaktar man min agent på All Things Live. Och ifall man vill följa mig på Instagram så heter jag Jesper Rondahl. Där. Det är väl de två. Man kan också mejla mig. jesper.rondahl@gmail.com om man vill fråga något om supernovor eller någonting sånt.
Verkligen. Men du, stort tack att du kom hit och jag önskar dig ett så himla härligt och roligt år. Det låter som kommer bli hur spännande som helst. Kommer man sitta bänkad på dina olika projekt.
Det låter bra. Tack så mycket för att jag fick komma, Alexander.
Stort tack, Jesper Rondahl.
Fram Gang Spotty with Alexander Prelleros.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue checkmark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.